Nu ska vi få veta hur Sjöräddningssällskapet jobbar. Dagens gäst är vd där, säger välkommen till Lars Samuelsson.
Tack så mycket.
Du, om vi tar det från början, varför startades egentligen Sjöräddningssällskapet från första början?
I början på 1900-talet när föreningen bildades så hade Sverige ganska dålig beredskap för räddningstjänst till sjöss. Och då tog många civilpersoner, framförallt inom sjöfartens intresseorganisation, eget initiativ och bildade Sjöräddningssällskapet. Så att man kan säga att det är civilsamhället själv som har skapat förutsättningar för att kunna rädda liv till sjöss.
Oj, ändå ganska häftigt. Hur såg organisationen ut från början då, skulle du säga?
Nej, den var ju ganska liten från början och Hallandskusten hade de första stationerna, för där bedömdes det att det var störst chans att kunna rädda liv med sandstränderna och så.
Jaha, okej.
Okay. Så då samlade de in pengar till båtar och även fina båthus. När hästarna drog ner roddbåtarna och så frivilliga som rodde ut och räddade från skeppsbrutna fartyg som låg längs med kanterna.
Ja, det är otroligt, vilken historia. Mm. Då måste ju, det har skett en enorm utveckling, tänker jag, till idag.
Ja, den är ju explosionsartad över de 117 år som vi har funnits.
Ja.
Och verksamheten idag är ju på 74 ställen.
Hela landet?
Ja, både längs med kusterna och i de stora insjöarna.
Ja, just det. Hur skulle du säga att ni jobbar idag då?
Jobbar ju med framförallt den ideella ådran, där varje räddningsstation, varje räddningsbåt bemannas av frivilliga sjöräddare som är professionella men har det som sitt extra fritidsintresse, kan man säga.
Mm.
Och vi har ju en beredskap för att kunna rycka ut på händelser, både inom räddningstjänst men även inom sjuktransport och andra typer av händelser som sker på kust- och skärgårdsmiljö.
Ja.
Och det gör ju vi dygnet runt, året runt.
Ja. Vad finns det för olika typer av uppgifter för de frivilliga, så att säga?
Med på båten så är det ju dels att bemanna och köra dem. Sen så ska ju allting händertas och underhållas. Att kunna möta de uppdragen som ställs inför kräver ju en omfattande förberedelse.
Mm.
Träning, utbildning, kamratskap, lära känna området, vilka man kan jobba med i övrigt och så här.
Ja, ja.
Och varierar naturligtvis var i landet man är.
Ja, det är klart. Och då behöver man ju ge frivilliga utbildning. Hur tänker ni kring det?
Vi har ju grundförutsättningarna att vi lär upp alla som vill vara frivilliga från start. Så om någon är intresserad av att bli frivillig sjöräddare och det finns utrymme på den stationen man bor närmast, så är förutsättningen bara att du ska kunna simma och vara godhjärtad.
Ja, det är de två.
Ja.
Och sen så står ni liksom för resten.
Precis. Så vi tränar upp och utbildar från grunden ända till att du kan vara, köra båten och vara med och klara detta dygnet runt.
Ja. Och hur ser intresset ut då för att anmäla sig som frivillig?
Det är ju överlag väldigt stort.
Ja.
Många stationer ligger ju som det närmsta här där vi sänder det här programmet, exempelvis i Hammarbyslussen. Det bor ju 1 miljon människor i närheten. Det är ganska många som vill vara med.
Ja.
Andra stationer, de ligger ju lite mer på ställen där det inte är så mycket folk som bor.
Nej.
Södra Gotland exempelvis och Öland och Norrlandskusten.
Mm.
Där är det ju inte lika många att välja på, men ändå klarar vi av att bemanna. Och jag skulle säga att intresset generellt att vara frivillig sjöräddare, det är väldigt stort.
Ja.
Och vi är väldigt glada för det.
Vi ska prata vidare om Sjöräddningssällskapet alldeles strax här på Rix FM.
Rix FM.
Idag får vi veta lite om hur Sjöräddningssällskapet jobbar. Det är Lars Samuelsson som gästar, som är vd. Och det är ju speciellt det här, bland annat genom hur det finansieras. Berätta lite om det.
Ja, vi har ju inga bidrag eller så från staten då, så att hela verksamheten i Sjöräddningssällskapet finansieras av medlemsavgifter från våra 144 000 medlemmar, men också gåvor och donationer från privatpersoner och företag och andra typer av verksamheter som tycker att det är en behjärtansvärd verksamhet.
Ja, och vad går de här pengarna till då?
Den går ju till att se till att förutsättningarna är rätt för att rädda liv. Att vi har båtar som kan rycka ut, som är byggda enligt behoven som finns.
Mm.
Att de är tankade med bränsle, att de har rätt utrustning och sådär. Och sen till de utbildningarna vi pratar om.
Mm.
Att utrustningen för frivilliga är rätt med räddningsdräkter och flytvästar och sådana saker.
Mm.
Det är väl liksom det som är det stora skopet.
Det är ju väldigt mycket som krävs för att det här maskineriet ska kunna fungera.
Ja, verkligen.
Ja.
Och alla de som är frivilliga, de liksom ger ju egentligen den största gåvan genom att ställa upp med sin tid.
Ja.
Och hela tiden på vakt med 15 minuters varsel.
Ja, just det. Vad händer när man får ett larm då?
Då har de då 15 minuter på sig från att larmet går till att båten ska vara iväg.
Jaha.
Och då gäller det att hålla sig i närheten av stationen där båten finns. Sen är det en som är ansvarig ombord som befälhavare. De tar reda på lite mer information om vad de ska rycka ut på. Sen när de väl är ombord så åker de iväg. Och de jobbar ju oftast i de samma områden där de hör hemma, så de känner ju till sitt område väl, vet vad de ska åka och hur de ska göra och köra för att komma fram snabbast.
Ja, just det. Ja, det gäller att känna till lite vart man ska naturligtvis.
Ja.
Det är bråttom.
Och det är ju en av de stora fördelarna med vår verksamhet, att vi verkar alltid på samma ställen.
Ja, just det. Och vad är det för situationer ni kan larmas till då?
Det är högt och lågt. Alltså räddningar i vattensituationer. Det kan ju vara båtar som går på grund eller får motorstopp. Människor ramlar i vattnet. Det är också vanligt att vi kör olika typer av sjuktransporter från skärgårdsöar och så.
Mm.
Det kan också vara triviala grejer som att det inte är någon större fara för liv, men att man ändå har någon form av hjälpbehov i olika ställen i skärgårdsmiljö eller till havs. Just. Där det inte finns någon annan som kan komma till.
Vad kan det vara då när det inte är liksom fara för liv, men det är någon som behöver något?
Ja, det vanligaste det är ju att motorerna i båtar eller så krånglar, eller att segel inte får vind.
Okej.
Så den typen av, så.
Ja, man blir lite strandsatt.
Ja, och det finns ju inte så många att be om hjälp på många ställen. Och det är kanske inte så många som passerar heller, beroende på var i landet man befinner sig.
Hur samarbetar ni med räddningstjänst och så?
Vi har ett väldigt gott samverkansupplägg ihop med dels de statliga räddningstjänstaktörerna som är Sjöfartsverket, Kustbevakningen. Vi jobbar också mycket med regionerna som ansvarar för sjukvård. Och kommunal räddningstjänst och polis som är andra parter som liksom ingår i samhällets skyddsnät. Kan man säga. Så det är sömlöst, det vi är en del av detta. På
just det.
Sätt.
Ni liksom hjälps åt mycket.
Så är det. Och alla räddningsinsatser, oavsett om de tillhör kommunala sidan eller statliga, så leds de från räddningscentraler. Och det funkar utmärkt, ska jag säga. Och vi är en viktig resurs för deras del också. Det är svårt att ha den bredden och kunskapen och kompetens som vi har.
Mm,
vi kompletterar samhällets system väldigt fint.
Du har ju varit med i Sjöräddningssällskapet väldigt länge och gjort väldigt mycket. Jag tänker att du ska få berätta om några situationer som du minns väldigt väl om en stund här på Rix FM. Idag gästas jag av Lars Samuelsson som är vd för Sjöräddningssällskapet. Men du har ju en lång bakgrund i den här organisationen. Hur kom det sig att du kom med?
Jag hade stort intresse när jag var yngre för båtar och sjöliv. Och min pappa har jobbat inom brandkåren många år, så liksom någon form av kombination av det kan man säga.
Ja.
Så att ända sedan jag var liten har jag haft stort intresse för detta, och sen när jag väl hade åldern inne för att få börja så fick jag chansen att börja med detta.
Och då blev du sjöräddare?
Precis,
helt enkelt. Frivillig
sjöräddare på Käringön i Bohusläns skärgård i många år.
Finns det några situationer eller larm som liksom sticker ut som du kan berätta för oss om?
Absolut, jag har ju varit med om en hel del naturligtvis genom åren, men det som jag kommer ihåg starkast, det finns i närheten av mellan Lysekil och Orust, en ställe som heter Islandsberg, där en sommarkväll var en segelbåt med 5 ungdomar som hamnade i mycket besvärande situationer, blåste starkt från väst och motorn la av och de hamnade mot berget. Och då var vi där och hjälpte till från sjöräddningsstationen jag var med, där min kollega Anders kunde hoppa över och gjorde en närmast heroisk insats genom att i en annan båt som Kustbevakningen som var med kunde köra in bland de här vågorna, vilket egentligen ingen skulle vågat egentligen.
Okej, jag förstår att det var en stormig situation.
Ja, och genom att berget är så högt så pressar vågorna mot det och reser sig och går ut igen. Så det var ju säkert en sjögång på mellan 4-5 meter där. Och där låg de här stackarna in mot berget och i en direkt livsfarlig situation.
Hur visste ni vad ni skulle göra då?
Dels baserade vi på erfarenhet och kunskap naturligtvis, men också att vi var trygga i att våra prylar, utrustning och allting funkar väl. Och då lyckades vi få en tamp ombord den här båten, dra ut den helt enkelt och sätta dem i säkerhet.
Ja, okej.
Okay. Och det är väl det som jag kommer ihåg som starkast genom alla de många hundratals uppdrag som jag har varit på. Att tacksamheten är så stark från de som har hjälper. Och i det tillfället så var det ju inom loppet av sekunder, kanske innan det hade gått på andra hållet.
Ja, ja. Men hur är det att möta personer i den situationen?
Det är ju väldigt tillfredsställande, och det tror jag också med alla som är frivilliga hos oss känner samma sak, och att det är en av de starkaste drivkrafterna att man ställer upp ideellt på detta.
Ja.
Och det, i och med att jag fortfarande kommer ihåg detta är ju säkert 15 år sedan som det som jag berättade om nu hände. Det sitter ju ändå kvar.
Ja, alltså, och precis, och det blir viktigt för dig också, naturligtvis.
Och det är ju det som är en av de starkaste drivkrafterna, både för mig men också alla som jag jobbar med, både frivilligt och som är anställd, att kunna göra den här skillnaden och finnas till när de här händelserna sker.
Mm. Har du funnit situationer där du har varit rädd?
Nej, det skulle jag inte säga. I och med att vi har bra grejer och vet vad vi ska göra och framförallt systemen för att kunna träna på detta, skapa bra förutsättningar, så det har jag aldrig varit rädd.
Hur mycket tränar ni inför olika situationer?
Förhållandena, insatser till träning är ju ganska stor andel träning, så att det är ju det som de gör mestadels av tiden egentligen.
Ja, just det.
Många frivilliga kanske aldrig hamnar i den där specifika situationer där det verkligen är avgörande mellan liv och död. Men de har ändå förberett sig väl för det hela vägen, och det är ju egentligen det viktigaste, för när det väl händer, då finns allt på plats.
Mm, mm. Du, om det sitter folk i bilen på väg hem från jobbet nu och tänker, jag vill också vara frivillig, vad ska man göra då?
Varje räddningsstation, den sköter sig ju själv i vardagen, kan man säga, och då finns det på vår hemsida, eller om man googlar upp, så kontaktuppgifter till dem.
Ja.
Jag rekommenderar
alla. Hör man av sig bara?
Ja, ta kontakt med den som är stationsansvarig och se till att komma med på någon form av informationsträff.
Ja.
Och se vad, om det kan vara något för dig själv då.
Och då ska man vara simkunnig och ha ett gott hjärta.
Det är det viktigaste.
Har vi lärt oss här. Precis. Lars Samuelsson, tusen tack för att du kom till Rix FM idag.
Tack så mycket.